Roligt att få stå här igen och predika. Det är alltid en förmån. En liten stund sen sist. Du som har varit här länge eller du som är ny här kanske första gången, så vill jag att du ska känna dig varmt välkommen. Du behöver inte känna dig något speciellt bara för att du är i en kyrka, utan du får vara precis den du är, precis sån som du är. Hoppas att du ska få någonting ut av det jag vill säga här den här dagen. För det som har varit här en tid så har säkert märkt att vi funderar en hel del om vad kyrka är. Vi funderar en hel del om vad det är tänkt att vi ska hålla på med som en så kallad Guds församling. Och vi har verkligen gjort det. Vi har utvärderat en hel del av det, vad vi gör, vad vi säger och vad vi praktiserar. Och orsaken till det här är att vi märker att det blir så lätt mönster och traditioner och tomma klyschor. Hur är det? Jag vet hur det är med dig, eller jag tror jag vet hur det är med dig. Du blir inte så mycket hjälpt av tomma klyschor, eller hur? Har du mött en sån någon gång? En sån här, ni vet, när någon kommer och så frågar dig, hur mår du? Och så innan du har öppnat munnen så har de gått vidare till nästa person och frågar hur den mår. Det ger inte så mycket, eller hur? Åt någon av oss. Utan det som på något sätt ger någonting, det är det som är äkta, det är det som är genuint, det är det som är på något sätt kommer verkligen från våran insida. Och det har vi funderat mycket på som församling. För vi hamnar så lätt i verksamhet. Ibland kännetecknas ju församlingen för olika saker. Det vet du säkert om. Jag skrev så här att när det är positivt så kännetecknas vi för våran sång och musik, våran välgörenhet och våra möten. När det inte är så positivt så kännetecknas vi för våran dömande attityd, hårdhet och inskränkthet. Om man ska få välja mellan de två, då tycker jag man tar den förra igenkänningsfaktorn. Men frågan är, vad är det egentligen som en församling ska vara känd för? Vad är det egentligen man ska tänka på när man tänker på en församling? Och du som finns här, oberoende din erfarenhet och hur länge du har varit här, så har du säkert många, många föreställningar om vad församling är. Jag kanske till och med vad ett liv som kristen är för någonting. Jag tror det är jättebra att vi funderar över de här sakerna. Håller du med? Det är jättebra att du tänker. Det är som att vara kristen, det betyder inte att man lägger hjärnan på hyllan eller någonting sånt här. Det var ju en man som kom in i en järnaffär. Alltså en affär där man säljer hjärnor. Och så gick han till den här religiösa hyllan och så hittade han en hjärna som där det stod baptist. Och då frågade han, vad är det för speciellt med den här hjärnan? Jo, den är väldigt stabil och den är väldigt så här genomtänkt och så vidare. Så kom han till en annan hjärna där det stod metodist. Och det var väldigt så här metodisk också och strukturerad. Sen kom han till en hjärna som var extremt dyr. Och så frågade han att, vad är det här för en hjärna? Hur kan den vara så där dyr? Så sa den här försäljaren att, jo, den tillhör en pingstvän och den har aldrig blivit använd. Så den är helt ny. Och det är ju, så vill vi helst inte bli kända för. Att vi är helt intelligensbefriade och vi bara går på våra känslor och så vidare. Utan som pingstvän, om det är det du identifierar dig som, så är det helt tillåtet att använda både din hjärna och ditt hjärta. Eller hur? Bra. Man kan fundera så här, att hur gick det så här? Hur blev det så att församlingen blev identifierad med alla de här sakerna? Både de negativa men kanske också de positiva. Och för dig som har läst lite kyrkohistoria så vet att ganska snabbt i kyrkans historia så byttes den här, om du har läst Apostlagärningarna 2 till exempel, så byttes den här enkelheten, den här på något sätt, den här genuina kärleken och på något sätt tillgivenheten och en församling som delar på allt och på något sätt hjälpt varandra med vad som behövdes. Den byttes ut mot en institution, mot en församling som fick makt och en församling som karaktäriserades mycket av opersonlighet. Så till den grad som när Luther kom och med reformationen, så då var mässan på latin. Och de som satt där hade tänkt dig, tänk hur svårt det ska vara att hålla sig vaken om gudstjänsten skulle vara på latin.
Jag tänkte någon gång. Jag menar, du har ju svårt att hållas vaken och vi talar rätt så bra och tydlig svenska. Eller hur? Inte var det så konstigt att kyrkstöten behövde som man måste dunka i. Bönderna som satt där och hade arbetat långa dagar och var på mjölka korna där vid femtiden. Och så kom man på möte och så lät det bara latin från där framifrån. Så somnar man väldigt lätt. Kyrkan fick makt och kyrkan korrumperades. Därför att makt korrumperar i princip alltid. Så det som från början hade associerats med någonting, lätt, med någonting på något sätt som det var lätt att få en uppfattning om, eller som var lätt att också tycka om och så här. Det började associeras med någonting tungrott, med någonting institutionaliserat och med någonting också som man till och med då på den tiden måste vara rädd för. Jag har just varit med, tillsammans med min fru, varit på Kristina från Duvemåla. Rekommenderas för den som inte varit där. På Helsingfors, alltså på Svenska Teatern Helsingfors har man satt upp den. Om du ska ha biljetter dit så får du be till Gud eller någon annan. Har kontakt med någon annan högre makt, för det är i princip helt och hållet slutsålt. Men det var en fantastisk upplevelse. Men jag läste den här broschyren där det stod om utvandrarna då man utvandrat till USA på 1800-talet. Och man skrev att en av orsakerna, det var nämligen så att en fjärdedel av den svenska befolkningen utvandrade till USA. Och man sa att en av de stora orsakerna varför var därför att kyrkan var så extremt rigid. Kyrkan höll folk i såna tyglar. Så direkt då det uppstod väckelserörelser, direkt då det uppstod människor som på något sätt mera spontant sökte Gud, så förföljde kyrkan dem och så såg man ingen annan utväg än att emigrera. Då är det på något sätt som man ska konstatera att det hade gått skickligt på trynet. Eller hur? Som man säger i Norge när det går helt fel. Eller hur? Och hur gick det så här? Det kan vi fråga, och det är inte det jag ska fråga idag. Men man kan lite analysera det. Därför att nu står vi här 2012. Det är det året i år, om du funderar. 2012, och så funderar vi, hur ska vi bygga kyrka? Vad betyder det att vara en troende, att vara en kristen, den tid som vi lever i just nu? Jag sa lite grann om sång och musik här innan. Vi sjunger 2012, och det tycker jag är bra. Eller hur? Jag tycker det är bra. Jag är tacksam för våra sångare och våra musiker. Men vi är ingen musikal. Eller hur? Vi är Kristina från Duvemåla, det är musikal. Men det är inte kyrkan. Vi finns ibland i den här byggnaden. Det är vi också tacksamma för. Det här stället som vi har. Men vi är inget hus. Eller hur? Vi har olika verksamhetsformer, vi gör olika sociala insatser, vi gör humanitära insatser i flera utvecklingsländer. Men vi är ingen förening. Så frågan är, vad är vi för någonting? Den här församlingen som har blivit så komplicerad och så vidare. För jag tror att om de här sakerna får ta ett huvudfokus, så kommer vi att missa vad det är att vara kyrka. Vi kommer att missa vad det är att vara församling. Så frågan är, vad är det då egentligen som vi ska hålla på med? Vad är det då egentligen som det betyder att vara frälst? Vad är det då egentligen det betyder att tillhöra Jesus? Vad är det egentligen det betyder att vara med i en församling? Ju längre den här processen går, åtminstone i mitt eget liv, så ju enklare blir det. Och det är jag tacksam för. Ibland om man funderar blir det ju mer komplicerat. Och då var du med om det någon gång. Ja, du har tänkt ibland du ska lösa ditt liv. Och det blir bara mer och mer komplicerat ju mer och mer du funderar. Men jag tycker tvärtom att ju längre den här resan går, så ju enklare blir det. Och det här är vi inte ensamma om. Därför att i vårt komplexa samhälle börjar människor känna precis exakt samma längtan. Längtan efter det här enkla, efter det här genuina. När jag förberedde den här predikan så var jag lite grann på internet och googla lite grann. Jag tog mig till tid att läsa lite bloggar. Det finns ju sådana för tiden. Förr i världen så skrev man det i dagbok och då låste man in och det var dödsstraff om någon skulle se den. Idag skriver man det så att hela världen kan se vad man tänker och tycker. Det skulle du tänka på, det som lägger ut saker och ting på Facebook, tycker jag. Men i alla fall, jag läste några bloggar. Och jag var förbluffad över att läsa det som vanliga människor skriver. Det gav mig otroligt mycket. Jag läste en stor bloggare i USA som skrev någonting väldigt intressant. Du ska få lyssna på ett lite längre utdrag ur den här bloggen och lyssna på vad den här människan skriver. Som sagt, det här är ingen bekännande kristen överhuvudtaget, men jag tycker att hennes slutsatser är jätteintressant. Så lyssna till Lena här.
På senare tid har jag tänkt mycket på livets mening och på vad allting egentligen betyder. Jag har studerat varför vi gör det vi gör. Det är tuffa saker som vi låter oss själva gå igenom och som ger oss en hel del lidande och smärta. Detta är tankar som kommer och går i mitt medvetande. Men det som gjorde att jag skriver denna artikel var när jag fick en länk till The Last Post, skrivet av Derek som var döende i cancer. Jag läste hans inlägg på min telefon när jag var ute och flög. Och när jag hade läst klart rann tårarna ner för mina kinder. Jag ägnade resten av flygresan och helgen till att reflektera över livets mening. Vad har livets mening varit när vi kommer fram till dess slut, funderade jag. Jag menar, när jag ser mig runt omkring ser jag så mycket kamp i mitt eget liv och hos människor runt omkring mig. Trots att det finns så mycket gott i våra liv så verkar det som det genomgående temat för oss är kampen för att få allt att gå ihop, att finna frid och lycka. Vad finns det för mening, frågade jag stilla för mig själv. Jag reflekterade över mina egna erfarenheter, speciellt min egen blinda jakt efter en mer lovande framtid. Allt detta jagande, till vilken nytta, funderade jag. Jag springer och jagar bara för att kunna tjäna mer pengar, bli mera framgångsrik, mera attraktiv och förhoppningsvis bli lyckligare i någon avlägsen framtid när jag uppnår något konstgjort slumpmässigt utvalt mål. Men kommer jag någonsin att se den dagen? Både du och jag vet hur detta spel går till. Begäret efter mer tar aldrig slut och lyckan kommer alltid, om vi inte gör något åt det, att finnas bara lite längre fram i morgondagens värld när vi har avslutat vårt nuvarande projekt eller nått det mål som vi strävar efter för tillfället. Vi strävar genom livet som om vi skulle leva här för evigt. Vi handskas med tiden som om det vore en billig handelsvara som vi kan slösa med och har obegränsad tillgång till. Vi blir uppslukade av negativa känslor eller gömmer oss bakom självömkan eller en offermentalitet. Vi fastnar i arbete eller relationer där vi inte trivs. Vi låter oss distraheras av mediebruset eller andra människors åsikter. Oförmögna att förlåta håller vi fast vid smärta och skyller vårt olyckliga tillstånd på människor, saker eller situationer. Vi omger oss själva med ångest, stress och depression. Och vi misslyckas med att inse att dessa sjukdomar och obekväma känslor är vår själs sätt att säga: vakna upp. Det är dags för en förändring. Det här fungerar ju inte. I vår strävan att överleva blir vi mentalt paralyserade som en duva som man klippt vingarna på och snart glömmer att den kunde flyga. Allt blir så utmattande, så övermäktigt. Det finns ingen ände på den galna jakten. Så många av oss rusar genom livet på det här sättet, omedvetna om den skatt vi äger i oss själva och omedvetna om den skönhet, rikedom, det överflöd, den kärlek och de möjligheter som finns runt omkring oss. Och sen, innan vi vet ordet av, så har sanden i vårt timglas runnit ut och vi står inför faktumet att vår tid här på den här planeten var mycket kort. Vi lät den gå obemärkt förbi och vi grämer oss över alla missade möjligheter. Jag vet att det här kan verka hårt, och det är det också. Att se på vårt liv med detta uppriktiga och nakna sätt kan kännas grovhugget. Sanningen svider. Men på samma gång har vi en möjlighet att låta denna känslomässigt tuffa analys fungera till vår fördel. Den kan inspirera oss och beröra oss på ett sådant sätt att vi förändras till att börja leva annorlunda. Den kan påminna oss om hur obeständigt vårt liv är och hur otroligt dyrbar vår tid är som levande varelser. Det är dags att omstrukturera våra liv, åtminstone för mig och min familj. Det är dags att omstrukturera hur vi lever, hur vi prioriterar, hur vi bidrar och hur vi kan leva mera helt i det dyrbara ögonblick som vi blivit välsignade med. Precis nu, när jag skriver detta, kommer min man hem efter att ha tagit vår son till parken för att jag skulle kunna skriva detta blogginlägg. Han öppnar dörren till mitt kontor och säger: "Vad roligt att se dig." Min son som är 18 månader gammal kommer springande in på kontoret med ett så stort leende på läpparna att kärleken till honom bara väller upp inom mig. Den kärlek som vår lilla son utstrålar fyller hela rummet. Lilla Ryan springer in i min famn med full fart. Hans små ben håller fast om min midja och hans små armar runt min hals. Vi kramas. Och jag viskar in i hans öra hur mycket jag älskar honom och hur glad jag är att han kramar mig. I det ögonblicket förstår jag. Kanske det som verkligen betyder något är kärlek. Kanske allt detta jagande som vi håller på med är missriktad energi. Kanske all denna stress är onödig. Kanske är det så att vi gör livet alldeles för komplicerat. Kanske det är möjligt och nödvändigt att förlåta och släppa vårt smärtfyllda förflutna. Kanske finns det en enklare väg till lycka genom att fokusera på det goda. Att ge värde till vår omgivning, dela erfarenheter med människor vi tycker om och komma ihåg att sakta ner för att kunna leva i nuet.
Mm. Det där tycker jag var en intressant text. Jag satt en stund och jag hade läst den här texten. Wow, vilken text. Vilken människa som har analyserat sitt liv. Kanske mycket bättre ofta än kanske någon av oss troende. Konklusionerna som man drar sen, hon är inte ensam som skriver där. Konklusionerna som man drar sen kan vara lite olika. Från att lämna till lämna med det att man, det är viktigt att man tar vara på stunden och så vidare. Man kanske inte drar en konklusion som jag gör då. För mig är det här som att lyssna på en beskrivning av vem Jesus Kristus är. För mig är det här som att lyssna på en fråga som Jesus kan svara: det där är jag. Det där är vad jag vill göra med dig. Det har gjorts många försök att på något sätt måla vem Jesus är och också lägga honom på vita duken. En del bättre, en del betydligt sämre. Jag tycker att The Passion, enligt mitt tycke, är en av de bästa. Inte bara korsfästelsen, utan om du har sett den där filmen så finns det en massa inklippsbilder från Jesu liv. Där man får se att han verkligen levde nu. Du ska se på några av de här klipperna, så varsågod. Kanske funderar om han såg ut så där. Jag tror inte. Inte riktigt. Men jag tycker om den här karaktären för han är så väldigt, väldigt närvarande. Jag tror det finns knappast någon i världshistorien som har varit så närvarande som Jesus. Och om du möter honom så tror jag att han kan ge dig den känslan av att du är faktiskt otroligt betydelsefull för honom. Ibland då vi möts människor, ibland då man möter ledare också så här, så märker man att oj då, den här människan är på väg någonstans. Det är bäst att inte säga så mycket, eller det är bäst att inte ta upp så mycket av den här människans tid. Men när Jesus är där, så vi ska läsa det stället som vi har läst så många gånger, vi ska läsa det igen i Matteus 11:28. Så när han står på marknadsplatsen och säger så här: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda, den är lätt." Det här ska Jesu Kristi församling vara känd för. Det är den här känslan som en församling som är präglad av Jesus ska ge uttryck för. Den här på något sätt så här ultimat, inkluderande, välkomnande, som bara säger: kom till mig. Sätt dig ner med mig. Vi brukar ibland läsa den här The Message-översättningen som är väldigt fin. Vi kan ju läsa den. Klockan är inte så mycket. Vi tar nästa bild. "Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Hur många av er ska vill ta? Hur många av er ska vill ta en real rest? Ja? En verklig vila. När folk drömmer om semester. Jag menar, du får på arbetsplatsen och folk bara säger att snart kommer semestern. Har du sett hur de ser ut när de kommer från semestern? Va? Tröttare än någonsin. Va? Bråka med gubben och strider med barnen och så vidare och så vidare. Och man är mer trött. Och så, vad gör man när man kommer till jobbet? Och man sätter sig ner och så längtar man efter nästa semester. Semestern är inte lösningen. Lösningen är det här som Jesus talar om. Vandra med mig. Slå följe med mig. Och jag ska visa dig hur du kan leva fritt och lätt. Det är den sanna kristendomen. Det är den sanna tron. Det är den tron som Jesus förmedlar. Om församlingen förmedlar någon annan typ av tro, någonting som skapar någonting annat, då är det församlingen som är fel och som ska ändra sig. Det var att Jesus, jag är inte frågan, men jag är ganska säker på att han har inte planerat att förändras. Han sa någonting om det här att han var densamma igår och idag och i evighet. Och jag tror att han menade, så i så fall är det vi som ska förändras. Så, för det är inte säkert nämligen att kyrkan kan ge svaret på den här bloggarens fråga. Det är inte säkert att om hon kommer till kyrkan, den här damen från USA som skrev det här. Det är inte säkert att hon känner, yes, där var det. Det var det där jag ville ha. Därför att det kan bli likadant här som i samhället i övrigt. Eller hur? Hänger du med? Är du med så här långt? Bra. Det kan bli likadant här som i samhället i övrigt. Där vi på något sätt börjar jaga efter den ena metoden, efter den andra. Och tänker, får vi tag på det här så då kommer nog resultatet eller väckelsen eller tillväxten. Eller vilket ord vi nu väljer att använda. Och när vi går i den fällan, då blir människor bara ett medel för att uppnå ett mål. Kyrkan, den blir en fabrik istället för ett hem. Relationerna blir stressade och ytliga istället för långsamma och djupa. Vet du det? Alla bra relationer är långsamma. Tänk på det. Ytliga relationer, den här snabbmatsmentaliteten, det finns inte en god kvalitativ relation, utan den är långsam. Den utvecklas under många, många år. Har du sett ett par som har levt tillsammans under många år och där kärleken verkligen har rotats? Det är en långsam relation. Det är inte alltid så här att de träffar och pratar. Ja, ibland är det också. Men i alla fall. Va? Utan det karaktäriseras av någonting genuint. Därför att det är en god relation. Den är djup och den är långsam. Om inte vi låter i församlingen det här ske, så då bedrar vi oss och så hoppar vi på samma tåg som det här samhället har åkt på nu i vem vet hur länge. Och som de själva säger, det här funkar inte. Va? Inser du att församlingen kan vara utsatt för en sån risk att bli precis som världen runt omkring sig? Medan Gud har tänkt att församlingen ska vara något helt annat. En plats där du kan hitta the rhythms of grace. Va? Nådens rytmer. Har du dansat i den någon gång? Va? Nådens rytmer. Va? Där du känner att här mår jag faktiskt bra. Jag tror att det kristna livet ska vara sånt. Visst, vi talar om uppoffringar och vi talar om saker och ting som är tuffa. Man får lämna allt och följa Jesus. Absolut, det finns absolut ett pris att följa Jesus. Men det finns också en frid och en glädje och en djup, djup, djup tillfredsställelse. Som gör att när Jesus säger åt lärjungarna att då han har predikat den här hårda predikan i Johannes om att dricka hans kött och äta hans blod, så ställer han åt lärjungarna den här frågan att kanske ni också vill gå. Så säger Petrus, vart skulle vi gå? Va? Vart skulle vi gå? Det här som vi har funnit hos dig, det är det bästa vi någonsin kommer att finnas. Känner du det så? Med den tro du har fått av Jesus. Känner du det så att det här, wow. Jag säger inte att den är perfekt och att den inte innehåller fel och att du inte misslyckas. Det där vet ni redan. Vi behöver inte lägga den där varningstexten på. Alla vet här att ingen av oss är perfekt. Men känner du det här? Att det här skulle jag inte byta ut för någonting i världen. Därför att det är det här som ger mig den fundamentala ron. Det är det här som ger mig den fundamentala tryggheten, säkerheten, glädjen i tillvaron. Det är det som är den sanna tron på Jesus Kristus. Och det är det som vi är kallade också som församling att förmedla. Vad är det som fungerar? Vad är enkelheten? Jag vet en sak som fungerar. Och det är Jesus. Han funkar. När församlingen lyckas skala bort alla de här skalorna som vi har lagt oss till med, allt det här på något sätt fina som vi ska försöka upprätthålla och visa att vi kan nog det här och vi kan nog det. När vi skalar bort det här och när bara Jesus finns kvar, så blir det så gott. Det blir så skönt. Det blir skönt över generationsgränser. Det blir skönt över kulturgränser. Det blir skönt över alla möjliga gränser. Därför att Jesus, han förenar. Han bygger upp, han håller samman, han försonar, han ger det var och en av oss behöver. Jesus fungerar och att följa honom, det är verkligen livet. Jag poängterar det här starkt därför att det är så lätt för oss att vi bara hamnar in i någon sorts blasé-kristendom. Vi hamnar på något sätt in i en sån här, vi tar det för givet och Jesus och Bibeln och vet vi det. Men verkligen få leva i det här. Verkligen få vakna upp på morgonen och veta att jag har en relation till Jesus som fungerar. Mitt i det här kaoset. Kanske ungarna skriker. Kanske du är för sent till jobbet. Kanske vad som helst. Kanske du kämpar med vacklande hälsa. Vad som helst som du kan vara utsatt för. Så vet du det att Jesus och jag, vi är bundisar. Vi tillhör varandra. Det här i ditt liv ger det en sån otrolig väldoft. Alltså det är ett sånt attraktivt liv så jag tror inte att du vet det själv. Den Jesus som vi möter på Bibelns blad, vad gör han? Jo, oftast när vi möter honom, som jag sagt tidigare, så möter vi honom sittande. Om du funderar, vad gör Jesus nu? Springer han omkring som en skollad sork och vet att snart ska han komma tillbaka och han har halva bröllopet är ofärdigt ställt och vinet saknas och han lagar vatten till vin och allt det. Tror att han gör sånt? Väldigt stressat, upptaget, låter du ringa för han har alla sina telefoner i bruk. Nej, vet du vad han gör? Det står att han sitter, va? På Guds högra sida. Och så gör han någonting annat bra också. Han ber för dig. Han är inte upptagen eller stressad. Han är inte ens orolig. Vet du det? Ja, men antikrist och det här då? Ja, han är inte ens orolig. Därför att han har vunnit seger. Ibland i min kristna tro tänker jag, jag lever nog inte som segern skulle vara vunnen. Jag lever inte ens i halvtid. Va? Men det är som första perioden i hockey, vi ligger under 3-0. Och det här kommer inte bli till någonting. Har du varit på en sportismatch någon gång? Det får blodtrycket att öka när de spelar som riktiga slarvöron. Och ibland tänker jag, så är mitt kristna liv. Men när Jesus säger, det är fullbordat. Det är klart. Behöver du göra någonting till? Utan istället, kom med mig. Slå följe med mig. Se hur jag gör det. Du möter honom sittande, talandes, till och med ofta med en enda människa. Eller ibland några få människor. Ett ställe där han var på gång och så kom de och sa att Herodes är efter dig. Det är nog bäst du sticker iväg. Och så säger han att det säger den reven att jag tänkte vara här i 2 dagar till. att göra det jag håller på att göra. Jag har inte bråttom överhuvudtaget. Och först på tredje dagen är jag klar och då får jag iväg.
Varenda gång du möter Jesus så märker du att han hade inte lurats med i den här vansinnesjakten på mening som den här damen talar om. Inte på framgång eller det som vi kallar då lycka. Utan han säger istället, jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Alltid när du möter honom så verkar han inte ha det lugnt. Ja? Och han om någon borde ju egentligen ha haft bråttom. Eller hur? Jag menar, han har 3 år på sig. Tre år på sig att försona hela mänskligheten, dela tidräkningen i 2 delar och starta den genom tidernas största rörelse på jorden, nämligen församlingen. 3 år och hade 12 vingelpellar till hjälpredor. Han sa där, hur länge ska jag härda ut att vara tillsammans med er, sa han faktiskt en gång. Så det var, man funderar ibland kvaliteten på Jesu stab där var nog inte riktigt 100%. Men han verkar inte stressad. Utan han verkar ta det lugnt. Han hade inte bråttom, utan satt ofta och samtala om livet. Till exempel med en utstött kvinna från ett utstött folkslag i en shabbig stad utanför stan till och med. Stan heter Sykar i Samarien. Dit ingen jud överhuvudtaget ville gå. Dit hade han tid att gå. Till och med så mycket som Johannes, det står Johannes evangeliet det här, Johannes 4. Så det så. Johannes 4 så står det att han måste ta vägen genom Samarien. Och det måste han inte alls det. Men han måste därför att han tänkte den där lilla kvinnan. Ska jag ha tid att möta? Och lärjungarna, de kutar in i stan och köpt bröd. Och så kommer de ut och har varit duktiga pojkar. Och så har vi köpt bröd åt dig här, Jesus. Och så här, sa Jesus, jag har mat att veta. Jag äter som inte ni vet någonting om. Han är nog lite fascinerande. Eller hur? Läs om honom. Alltså seriöst, läs om honom. Läs om honom i evangelierna. Läs om honom, lär dig. Lär känna honom genom Bibelns blad. Och du kommer att märka det här. Det här är en person som jag vill verkligen slå följe med. Om du följer med honom så kan du lära dig, som jag sa då, the unforced rhythms of grace. Mitt i det här livets brusande. För annars kan det bli väldigt mycket. Och jag tycker det som den här damen gav uttryck för, det som Lena läste. Så blir det lite som predikaren säger i 2:11. Att det blir ett jagande efter vind. Den här, för jag ska uppnå det här, jag ska uppnå det här. Det är inget fel med ambition, eller hur? Det är inget fel att ha en ambition. Men det är fel att ha sin identitet i ambitionen. Det blir väldigt instabilt att ha sin identitet i det du gör. Istället för som Jesus säger, eller som Jesus erbjuder, att ha sitt liv i det du är. Och sen säger då Jesus de här orden. Följ mig. Tänk att du behöver inte sjunga en gammal sång att här gäller blott att följa, ej att välja väg och stig. Och det är precis det handlar om. Att du behöver få följa Jesus. Och han har gått den här vägen förr. Det är alltid tryggt när man ska någonstans. Att den här personen som man följer med, han har faktiskt gått den här vägen förr. Och det här är Jesus. Han har gått din väg förr och du får följa honom. Du kan till och med, jag vet inte om du finns här, du kanske finns här som inte ännu tror på Jesus. Du kan börja följa honom innan du tror på honom. Vet du det? Du kan lära känna honom. Innan du ens, du vet, Jesus har en sån där money back guarantee typ av system. Du kan lära känna honom. Du kan börja följa honom. Om du tycker att det suger så kan du lämna honom. Va? Så tror jag också församlingen ska vara. Jag har människor som kommer fram till mig och säger så här att det verkar intressant det ni gör. Att är det okej att man är bara med? Jag säger alltid samma sak. Var med. Häng på och kom med och se vem vi är. Se våra framsidor och se våra baksidor. Om det här är någonting du gillar, välkommen med gänget. För det möjliggör ju också att människor får se att vi inte är perfekta innan man har satt alla aktier i bolaget. Men det är också en fördel. Jag vet inte om du klarar av min predikostil. Jag är inte så explosiv som jag brukar vara ibland, men det är väl lugnt. Eller lugnt. När en kristen människa eller en kyrka blir mer upptagen med andra grejer än med Jesus, då börjar det gå bakåt.
När vi blir ockuperade med de här sakerna som vi ibland är kända för. Som är helt okej att vi håller på med. Det är helt okej att vi hjälper de fattiga. Att vi sjunger och spelar och så vidare. Men när det blir fokuset, då börjar det garanterat gå bakåt. För det är inte det vi är kallade att göra. Det är när du blir upptagen med Jesus. Det är när du blir upptagen med att vandra tillsammans med honom. Att bygga en relation med honom. Det är då du verkligen kan bygga relationer. Kan göra allt möjligt i ditt liv. Vem är han då? Vi ska avsluta med det. Vem är den här Jesus som jag talar om? Det är en person som frivilligt väljer att lämna sin upphöjda position för att komma ner till våran nivå och bli som oss. Tänk dig det. Ibland kan man bli lite sådär, tagen av en sån här hög person, en företagsledare, en president som på något sätt hälsar på vanligt folk. Jag såg Tarja Halonen i tv häromdagen. Jag gillar Tarja Halonen. Jag vet inte hur det är med dig. Jag gillar Tarja Halonen. Hon säger, min mamma. För hela det finska folket på något sätt. Hon är ju det. Och då sa hon att journalisten frågade, vad har du fört till presidentskapet? Så sa hon så här, jag hoppas att du kunde ha fört det till presidentskapet. Att en vanlig människa kan komma och fråga så här, hur är det med Halonen idag då? Det säger hon. Och det får man säga, det gillar jag. Den här tillgängligheten, lättillgängligheten, inte den här distansen. Sån är Jesus. Han valde frivilligt att bli som en av oss. Han som var och han som är Guds son. Han som är prisad i himlen och har allt han behöver. Han väljer att bli en av oss. Joan Osborne har rätt i sin sång. What if God was one of us? Hur skulle det vara om Gud var en av oss? Någon skulle börja gå och berätta det för stackars damen att han var en av oss. Han var inte förvirrad och han satt inte på en buss och visste inte vart han skulle ta vägen. Och så här. Men han var en av oss. Han blev en av oss för att kunna föra oss tillbaka dit där det var tänkt att vi ska vara. Han säger om sig själv att han är enda vägen till Gud. Vi säger det också frimodigt i den här församlingen. Vi tror inte att det finns vägar till Gud. Vi tror inte att alla vägar bär till Rom. Vi tror inte att om du tror lite på din egen husgud eller din fickgud eller någonting annat så löser det nog sig i slutändan. Vi tror att du behöver få kontakt med Jesus Kristus från Nazaret. Han som var till i Guds skepnad som det står. Men kom hit och blev lydig till döden på ett kors. Du vill lära känna honom. För genom sin död och genom sitt blod, genom att han gick in i ditt ställe och tog straffet för dina synder, kan du idag få förlåtelse för dina synder. Ja, ännu mer. Du kan komma, lilla du, kan komma i gemenskap med Gud. Tänk dig det. Det är den Jesus som vi talar om. Så vad blir församlingen då? Jo, församlingen blir i sin renaste form, det blir en samling kring Jesus. Om det är i en lifegrupp eller om det är en större samling, oberoende var det är. Så när vi kommer tillsammans så står det, när två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Så när det behöver inte ens vara en gudstjänst, ungdomssamling eller ens lifegrupp som vi kallar det. Utan när två eller tre av er kommer tillsammans, då är Jesus där. Tänk dig. Tillsammans med er. Inte för att fördöma eller berätta hur lite ni kan och så vidare. Det klarar vi själv. Utan för att uppmuntra, för att styrka och för att berätta. Det här är vad Guds rike handlar om. Den enkla första kärleken. Det var det som en av sändebrevet till församlingarna som Jesus hade problem med. Att du har tappat den första kärleken. Alltså tappat den här enkelheten. Kanske det är så för dig också idag. Att du känner en tid i ditt liv. Då det brann mer på din insida. Den här kärleken till Jesus, den var mer spontan. Den var mer så här på ytan. Och du hade lättare att känna den här på sätt, gemenskap med Gud. Kanske du inte har det så längre. Så säger Bibeln. Tänk på varifrån du kom. Och sök dig tillbaka till den första kärleken. Sök dig in i gemenskapen med honom. Därför att det är han som får din maskin att ticka. Det är han som får ditt liv att fungera. Det enda som verkligen kan göra något åt vår situation, säger Paulus, Gud vare tack. genom Jesus Kristus, våran Herre. Ska vi stiga upp tillsammans? Vi ska ta en stund här i avslutningen, så ska vi be tillsammans. Jag vill göra det här som också en möjlighet för dig att också ge gensvar på det här budskapet. Att bara ställa dig fram inför Jesus och säga: Jesus, jag behöver möta dig på nytt. Om det är du, så du behöver inte göra något stort åt det. Bara lägg kanske dina händer framför dig som ett tecken på att jag vill ta emot Jesus på nytt, eller ta emot det liv som han har. Så om du vill, så sträck fram dina händer, så ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Jesus, vi tackar dig för att vi får komma till dig för att få uppleva det lätta oket, den lätta bördan. Herre, jag ber för alla mina vänner som finns här samlade här idag. Där livet är fullt, där det är mycket utmaningar, men också kanske där det är mycket smärta och mycket press och mycket krav. Här så ber jag just att vi får komma till dig och ta emot det liv som finns hos dig. Herre, hjälp oss, lär oss att vandra tillsammans med dig. Inte på söndag, Herre, utan mitt i vardagen. Herre, hjälp oss att vandra i gemenskap med dig. Herre, jag ber just nu när vi står och sträcker fram våra händer. Herre, så ber jag att du just nu tar bort all form av depression. Du tar bort all form av livsångest som finns så mycket i alla våra välpolerade fasader. Under alla våra leenden, och där vi säger att det står väl till, och där vi säger tack bra och allt vad vi nu säger. Herre, ta bort all depression, all livsångest, all besvikelse, all begynnande bitterhet. Herre, jag ber för var och en som finns här just nu. Att du lägger dina händer på varenda en av oss. Herre, du lägger dina händer på vår axel och säger: kom till mig. Lär av mig. Ta mig som exempel. Jag ska lära dig hur du ska kunna gå med lätta steg. Jag ska lära dig hur du ska kunna gå utan att känna fördömelse, utan att känna mindre värde, utan att känna att du inte räcker till. Jag ska lära dig hur du ska kunna gå tillsammans med mig. Herre, vi tar emot din helige ande, tar emot livet från dig. Herre, vi ber att när vi samlas tillsammans, så ber vi att ditt liv ska få strömma fram. Din kärlek, din uppmuntran ska bara få strömma fram mellan oss, Herre Jesus. Herre, jag ber just nu för den som inte känner dig, eller den som kämpar med sin relation till dig, som kanske har kommit bort. Herre, jag ber att du ska komma den nära just nu, att du ska visa att du finns till just för den. Du är inte rädd för våra tvivel, du är inte rädd för våra frågor, utan du välkomnar dem. Men du säger ändå att du är svaret. Herre, tack för att den människan får just nu bara komma till dig, överlåta sig till dig och sen dela sin överlåtelse med någon annan som den har förtroende för. Herre, jag ber att vi som församling ska få bli kända för en sak, nämligen dig, Jesus Kristus, sådan som du verkligen är. Vi ber om det i Jesu namn.